Ja, välkomna till ännu en Placera-podd. Jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag idag Carl Lantz. Välkommen!
Tack så mycket, kul att vara här.
Det var länge sedan vi poddade ihop.
Ja, det måste ha varit flera veckor sedan minst. Eller flera månader sedan.
Flera månader sedan tror jag. Mm. Det blir jättebra. Och idag, jag är ju smålänning från Vimmerby. Och idag hade jag tänkt att vi ska fokusera lite på Småland.
Mm. Spännande.
Det bästa landskapet, som jag brukar säga. Och därför har vi tagit in en expert på småländska investeringar, får man väl säga. Per Andersson på Spiltan Fonder, välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara här?
Det känns bra, absolut. Jättebra.
Vi har ju rätt ut att du inte är smålänning och inte värmlänning.
Det stämmer, jag är västgöte faktiskt.
Ja, spännande. Jag tänkte bara, om vi bara börjar lite snabbt och bara reflektera lite över den här stökiga tiden vi är inne i nu, som har varit kanske sen i sommar fram till, ja, till igår. Det är ju varje dag händer det mycket. Vad tänker du kring de här senaste kvartalets rörelser?
Jag tycker väl att börsen har nästan gått för starkt. Jag är lite oroad faktiskt. För det är ju mycket som är rätt så negativt där ute. Vi har Brexit som kommer. Nu börjar det närma sig verkligen. Vi har handelskriget i USA och Kina. Det fortgår hela tiden. Vi har Hongkong, en stöket där. Och vi har inköpschefsindex som pekar söderut. Det vill säga att vi har en avmattning på gång. Och ändå så ligger börsen på cirkus plus 20%. Och så har vi det sista då. Det är de här låga räntorna. Det kan ju stödja börsen förvisso. Men det är ett experiment också med negativa räntor. Det finns ju ingen riksbankschef i hela världen som har haft en sån här miljö. Så att det finns mycket oro sig för, tycker jag faktiskt.
Vad är känslan för resten av 2019 nu då? Vi är ändå i, det är ju snart oktober faktiskt.
Jag tror det blir mycket stökigt framöver faktiskt, tyvärr.
De här stora intradagrörelserna, vi pratade om det tidigare idag. Liksom hur vi pratade om något amerikanskt bolag också, Spotify igår som var ner. Vad var det, ner 5% och stängde upp 6%. Du har ju inte dragrörelse liksom på 11%-enheter. Liksom.
Oerhörd volatilitet på marknaden just nu. Eller har det varit det?
Precis. Och då får man ju försöka att sitta så still man kan. Det är ju det bästa rådet.
Men du har ju varit med ett tag, har jag förstått.
Ja.
Hur hamnar du på Spiltan och vad har du gjort tidigare och sådär?
Jag kom till Spiltan 2008. Så att jag har varit där i 11 år nu. Mm. Dessförinnan var jag 10 år på något som heter KP Pension och Försäkring. Förvalta svenska aktier där också. Och jag började då innan dess på något som inte finns idag, men som fanns då, Carlson Investment Management, som analytiker. Och då är vi tillbaka 94.
Var inte det lite av en plantskola jag har hört?
Jo, det sägs så.
Det är vad jag har hört. Det var, det såldes på, han var förvaltning, om vi bara stannar en minut. Carlson.
Björn Carlson, ja.
Var inte han grundare, eller han var aktiv på SCB va?
Ja.
Länge.
Ja, och sen, han kom från aktiv placering på den tiden. Och så startade han det här Carlson Investment Management, stämmer.
Ja. Som var väldigt framgångsrikt. Och sen blev det sålt till, var det DNB som köpte det eller?
Ja, först Skandia tror jag. Först sen DNB. Ja.
Men det ska vara en plantskola, där jag fått höra.
Ja, det var ju väldigt roligt. Och det första jobbet är ju alltid speciellt. Ja. När man kommer dit med en massa teori och så inser man att det var inte mycket som stämde här.
Men om vi bara backar till Spiltan nu då, 2008, med fondbolaget är lite äldre än så va?
Ja, det startades 2002 från början. Och jag kom dit 2008. Och då var vi alltså tre anställda. Jag var nummer 3. Och idag är vi 19 stycken.
Hur mycket förvaltade ni där 2008? Det är ju mitt i finanskrisen då.
Ja, 250 miljoner kronor knappt.
På hur många fonder då?
Ja, vad hade vi då? Då hade vi väl 4 fonder bara. Jaha.
Det var inte mycket varje.
Nej.
Och idag har ni?
Idag har vi 7 fonder och 62 miljarder i förvaltning. Och så är vi 19 anställda.
Det är lite skillnad, det är tillväxt. Hur många fonder är du involverad i?
Jag är ansvarig för 2 stycken. Aktiefond Småland och Aktiefond Sverige som jag då hanterar.
Och jag tänkte vi skulle prata lite extra om Småland idag.
Och om jag går in på de här fonderna, hur stora är de ungefär?
Småland ligger på en dryg miljard och Sverige på nästan 1,5 miljard.
Okay.
Hur har ni fördelning mellan räntor och aktier totalt?
Räntorna är störst, de står för två tredjedelar av förvaltad kapital.
Ja, de är populära, det är Spiltan Räntefond, Sverige
och högräntefond.
Ja. Precis. Hur ser ägarsituationen? Det där har jag alltid undrat lite.
Ja, vi ägs då till 80% av Investment AB Spiltan. Så det är vårt moderbolag. Och resterande 20% ägs av oss i personalen.
Personalen. Mm. Och mot de 80%, det är den aktien som handlas en gång i månaden på någon marknadsplats? Eller?
Ja, precis. De har ju notering på sin aktie. Ja. Precis. Ja,
berätta lite om vi backar och tar Smålandsfonden då. Den är ju dels från Småland i namnet, lite aktiefond Småland. Vilket gjorde att jag började titta på den för ett antal år sedan. Kommer jag ihåg första gången vi träffades. Måste ha varit 2017 eller sånt där, 2016-2017 då. Men hur hanterar du den? Vad har du för investeringsmandat och så?
Den ska då bestå av cirka 60% i småländska bolag. Eller bolag med anknytning på något sätt till Småland. Och resterande cirka 40% ska då utgöra icke-regionala bolag. Eller stockpicking som vi säger. Och de 40%, de är ju en likviditetsreserv och riskspridning kan man säga. Så är det som fonden uppbyggd.
Varför har du valt Småland?
Vad var tanken med Småland?
Tanken var att det fanns och finns kan jag säga, väldigt många, framförallt mindre medelstora företag i Småland, småländska regionen. Du har väldigt mycket entreprenörer som brinner för sina företag. Vanligt också med starka huvudägare. Alltså många sådana här parametrar som vi tycker om. Och det har också bevisat sig faktiskt att det finns en väldigt många bra bolag där nere.
När startade ni fonden?
Det var då 2008 när jag kom in, så jag har varit med från starten på den här.
Vad var de första innehaven ni kom in i då? Det vet jag lite. Jag vet att Erik var inne tidigt i Nibe.
Nibe har funnits med och vi har ett annat bolag också. Fortnox har funnits med jättelänge. Växjöbaserade.
Det är en av årets raketer.
Det är det definitivt. 100%. Mm.
Hur många bolag investerar ni i de här 60-40% som du sa? För det är liksom hur ser fonden ut?
Vi har 32 bolag totalt idag.
Koncentrerat?
Ja, rätt koncentrerat. Och 22 av dem är då småländska. Och resterande 10 är sådana här stockpickings. Och det kan vara Investor, det kan vara Loomis, det kan vara Asab och Hexagon. Alltså större likvida bolag.
Hur lång placeringshorisont har ni när ni letar bolagen?
Och så? Ja, vi vill ju helst kunna hitta bolag och äga nästan för evigt om man kunde det. Och du nämnde ju Nibe innan, och Nibe är ett sådant exempel som har funnits med. Alltså innan Aktifon Småland startades så har ju den funnits i andra fonder från starten alltså. Och det där är ett fantastiskt bolag och det är så vi vill jobba. Men om man ska spara i en aktiefond och tänker ur kundperspektiv så ska man åtminstone ha 5 års horisont. För man vet ju aldrig vad som händer på börsen. Det kan gå upp och det kan gå ner. Vi gör ju inte så hemskt mycket transaktioner om vi inte behöver. Vi vill ju inte jobba på det sättet.
Hur fyller du dina dagar då?
Ja, det är som en grej. Tiden läggs ju på bolagsanalysen. Det är ju den som är fokus och det innebär ju både att läsa in sig, att vi diskuterar mycket, att vi framförallt gör företagsbesök och hela tiden söker och lär sig mer och mer och mer om bolagen.
Hur stort universum är hur mycket småländska bolag, det borde jag ju nästan veta tycker jag nu. Hur mycket småländska bolag finns det noterade liksom som du tycker passar in i de här 60%?
Ja, vi har väl täckt in de flesta. Sen kan det finnas någon som är väldigt, väldigt litet på någon mindre lista som är för smått. Ja. Så att säga, va? Det finns en bra metod ibland att plocka in något bolag som man kanske är lite litet just nu. Men om man tar in lite grann så har man med sig detta så man ser det varje dag. Liksom, så att man bevakar det och följer det så att det inte hamnar i... Man glömmer bort det.
Har du något exempel på ett sådant bolag?
Briox som är egentligen avknoppningen från Fortnox. Då var det Fortnox International, alltså utlandsexpansionen. Och det blev inte så mycket av det på den tiden. Och sen så gjorde de om bolaget. Och det är helt skilt ifrån Fortnox idag. Och det heter Briox. Men de är i Finland och nu i Baltikum. Och det är ett litet bolag. Och det i princip fungerar på samma sätt som Fortnox gjorde en gång i tiden.
Hur stor andel tar ni när ni tar en liten andel, som du säger?
Det kan vara tiondelar bara i portföljen, så är det. Typ 0,2 någonting. Så.
Men då finns det på era radar, ni börjar följa bolaget ordentligt, göra företagsbesök.
Ja, och just detta att vi har redan exempelvis Fortnox och så har det Briox. Det finns ju en massa synergier emellan här och så kan man ju liksom stämma av och kolla okay, hur lång tid tog det för Fortnox att nå lönsamhet, hur såg marknaden ut då? Hur ser det ut i Brioxfall exempelvis? Alltså det finns mycket att hämta i det.
De här stora innehaven, vi pratar ju nu snör jag in på Nibe som vanligt här, men det är ju storbolag idag. Du pratar om att det är mycket små och medelstora bolag i fonden.
Men om man ska titta på den här Carnegie Small Cap Index så är Nibe inte ett storbolag, det är ett småbolag.
Jag vet.
Man... Vilket är väldigt konstigt, va? Men så ser det ut.
Så ser det ut, så är universet. Ja. Men hur de största betten ni gör i fonden, hur mycket investerar ni i dem? Om det är liksom tiondelar i de här små, små bolagen?
Runt 6% ungefär. Någonstans där det är runt 6.
Du går inte upp och ligger som vissa aktiva förvaltare på 8?
Nej, inte i Jax von Småland. Jag vill ha en viss balans i den här fonden faktiskt. Jax von Sverige, den är annorlunda, så där finns det en annan metodik.
Där har du lite de 5-10 största innehaven väger mer då?
Ja, där har vi Fortnox också och den ligger på runt 9. Procent.
Hur många bolag har du som överlappar mellan de här fonderna då? Hur många har du plockat in i Sverigefonden från Smålandsfonden?
Ja, vad kan det vara? Det är en viss överlappning är det. Jag har inte exakta siffran. Men det är en stor skillnad på de här fonderna. För att du får väldigt mycket mer industri och cyklisk i Småland. För många av de här bolagen där nere, om inte den småländska delen, är ju industribolag.
Ja, det känns som Fortnox är undantaget lite.
Absolut, det är
hur nu pratar vi mjukvara.
Och sen så har du en stor andel sällanköpsvaror. Men det ligger ju också exempelvis Thule i den kategorin. Och KB, det är också konjunkturkänsliga bolag på något sätt. Det går inte komma ifrån, även om det inte kallas industri. Men alltså Axion Sverige, det har ju mycket mer tillväxtbolag generellt. Och så det är en helt annan struktur där. Och ännu mindre bolag, ska jag säga.
Ni gillar ägarledda bolag, förstår jag. Till kött och blod har ni tänkt. Det genomsyrar jag. Även andra fonder ni har, vet jag. Så att det är viktigt. Och det får man mycket nere i Småland. Eller hyggligt stora huvudägare.
Men man ser ju också att ni har tagit lite defensiva bett. Som ni har ju 5% i ICA-gruppen här, ser jag i listan till exempel. Är det något ni har ägt länge eller är det något ni har tänkt på nu då?
Det har kommit in under året, men det var tidigare i år. Va? Men det finns en tanke där att försöka få bort lite av cykliteten om vi nu går in i lite av lågkonjunktur i damast.
Har ni gjort ytterligare några sådana typer?
Lifco finns ju med där också. Det är också lite åt det hållet. Att den ska klara sig något bättre. Om nu blir namnet.
Men den har varit ganska, jag råkar äga Lifco privat, den har varit ganska volatil faktiskt. Överraskande volatil sista kvartalet.
Ja.
Den kan ju slå 3% på dagarna. Ja. Jag tror att idag är den upp 3%.
Det är tyvärr den miljön vi lever i nu, som du sa innan, med volatiliteten.
Och drabbar det, tror du, de här medelstora bolagen? Kan de vara svåra? Kan ni få problem med fonden ifall det blir... Är det sämre att prata om kabel? Liksom? Det är väl inte superlikvida?
Nej, det stämmer. Men det är just därför vi har exempelvis ICA eller Investor eller sådana typer av bolag, Hexagon. Och det är av den här riskspridningen, men också likviditetsaspekten. För likviditeten i vissa bolag, och det gäller inte bara småländska, det gäller alltså mindre bolag generellt, den kan vara riktigt, riktigt dålig ibland.
Hur har ni positionerat er fonden nu? Något särskilt? Har ni mer defensiv karaktär som Carl pratar om med ICA? Och sånt?
På marginalen, i och med att exempelvis ICA kommit in, och ICA har vuxit på sig. Kanske investerar runt 4% i ICA av fondens värde. Och den är snart uppe i 5. Så den har fått växa. På egna meriter får växa. Men just om vi nu är på väg in i lite avmattning, så kan man ju, det är det man har att spela med i den här fonden, att laborera där. För jag kommer ändå ha mina småländska bolag.
Hur gör ni med kassan och så? Det är ICA-kassan, eller använder ni ren kassa också om det för att kunna köpa bolag på sikt? Eller?
Ja, en viss kassa ska vi ha. Sen kan man ju gå upp till 10% enligt regelverket. Men om man tänker sig att en kund som investerar i en aktiefond, de köper ju inte detta är ju en ren lång aktiefond.
Ja, de vill inte ha
kassa. De vill inte ha kassa då, och det är inte det som är poängen. Det är ju ingen hedgefond, utan det är en... Så att kassan är liksom lagom stor för att kunna hantera normala dagliga flöden bara.
Hur väljer ni bolag? Du pratar lite att ni gör mycket fundamental analys. Litar ni mycket på extern analys från sell side, om man säger så, bankerna? Eller vill ni göra all egen analys, eller tänker ni kring...
Nej, alltså vi använder oss av extern analys, givetvis. Ja. Men det är ju mest i aspekten, de har gjort ett gediget sifferarbete som har någonting att utgå ifrån. Ja. Men sen också kunskapskällan hos den analytiken.
Många är det gånger, den du vill åt? Eller?
Det är där man vill åt, för den bolla idéerna och frågeställningen som vi har med analytiken och se, tänker vi rätt, tänker vi fel, ja, eller är det någonting som vi har tänkt på som inte den personen tänker på, eller vice versa. Sen det är kombinerat med företagsbesök och sitta och prata med vdn eller finanschefen. Mm. Så det blir som att bygga ett pussel ungefär, alltihopa.
Hur många företagsbesök gör du på ett år? Du har ju ändå två fonder, det måste bli en del.
Det blir en del, uppemot kanske 75 någonstans.
Drygt en och en halv i veckan, ja, eller något sånt.
Men nu är det inte alltid som man måste resa iväg.
Nej.
Utan skulle de vara på plats, vilket de är, från och till här uppe, så tar man dem på studs här.
Men annars Småland nu, ganska bra. Jag tänker alltid från Markaryd till, oh ja, Jönköping.
Det är inte så roligt att ligga och köra bil där inne mörk höstkväll. Det är väldigt mörkt.
Ja, jag vet. Och det är älgar
och det är, älgar,
och det är mycket skog.
Man pratar ju ofta om så här, alltså, som säger, alltså, hela Fanes liv i Smålandsandan då, kan man ju säga. Men finns det några speciella, eller några speciella delar av Småland där Smålandsandan är extra stor, så att säga? Eller är det...
Ja, kanske man inte ska säga, men eller det är svårt att säga, men ja, nej.
Nej, inget om du har tänkt på.
Nej, inte direkt faktiskt. Nej.
Ni gillar förvärvsbolag en del. Kanske mer i Sverigefonden, men jag tänker på Nibe är ju en klassisk, de har viss egen tillväxt i verksamheten. Men de har köpt ganska mycket tillväxt.
Ja.
Varit duktiga på förvärven. Med förvärven, gjort bra förvärv. Man har kunnat integrera och så. Är det en viktig parameter när ni tittar på bolagen? Att, gillar ni förvärvs... Bolag så, eller är det underordnat Smålandsidén?
Det är nog lite underordnat Smålandsidén faktiskt. För att det är inte så många som har den historiken som Nibe har. Men i generella termer så tycker vi om förvärvsdrivna bolag. Men det förutsätter ju att man måste ha ett väldigt stort förtroende för ledningen. För att man kan ju gå fel i förvärvsstrategin och förvärva. Det värsta som finns är att de köper ett stort bolag, jättestort. Mm. Och så är det fel pris på det. Och sen blir det nedskrivningen.
Mm.
Så det är mycket trevligt att man bolagen köper lite mindre bolag, alltså tilläggsförvärv. Mm. För då minskar man affärsrisken.
Och det är ju Lifco duktiga på. Eller har varit historiskt.
Historiskt har det varit det. Det är ett bra exempel. Ja.
Det tänker jag på. Det ramlar. Ja. Man läser på nyhetsflödet. Lifco har gjort det. Ofta har det varit mycket i Tyskland, tycker jag. Mm. Vi pratar ju mycket i Tyskland och mycket inom tandvård och sådär. Men det har ju varit väldigt små förvärv.
Ja.
Ibland brukar jag tänka liksom, det är 25-20 miljoner euro i omsättning och sådär. Men det kanske är som du säger, det minskar.
Ja, det gör det faktiskt. Det minskar
transaktionsrisken.
Adtech är ju sprunget för samma affärsmodell. Mm. De jobbar på samma sätt.
Ja. Mm. Så inga stora förvärv, det ska man hålla sig borta ifrån då kanske?
Man ska vara lite vaksam. Vi har ju ett bolag, Axel Småna Fagerhult, som har gjort ett stort förvärv. Som jag faktiskt ifrågasätter lite, det måste jag säga. Italienskt förvärv. Och det är att gå ut och göra en sån stort förvärv. En annan lågkonjunktur och man kanske inte kan marknaden. Det finns risker med sånt, helt klart.
Men ni behåller aktierna, va?
Det gör vi, men vi var inte med i den nyemissionen vi gjorde, faktiskt.
Nej.
Så att därav viktade vi ner oss, helt enkelt.
Mm. Det är Latourina.
Det är Latourina, stämmer.
Ja, de är ju duktiga, tycker jag.
Absolut.
Ja. Ja.
Men just i det här fallet så är jag lite skeptisk.
Ja, inga stora förvärv. Det är småförvärv som gäller. Vad bra, men då ska jag vara glad när Lifco gör de här små skuttförvärven som jag brukar... Ja. Kalla dem för. Jag tänkte på en annan sak. Den är cyklisk fonden. Som man ska ha i bakhuvudet om man investerar i Småland. Hur blir branschfördelningen? Det är inte så där att det är inte jättemycket finans och fastigheter.
Nej, fastigheter är faktiskt noll.
Det finns inga småländska fastighetsbolag.
Nej.
Det bara slår mig också.
Det gör det inte. Och det finns inga småländska banker. Så banker är också noll.
Det fanns ju Smålandsbanker för
länge sedan. men det är ju klart att man skulle kunna ta in någon bank eller fastighetsbolag på de här resterande 40%. Mm. Men det gör jag bara om jag tycker att det finns, det ska ändå vara en bra uppsida. Det ska vara värde. Mm. Det ska inte bara vara en parkeringsplats, utan det ska vara ändå ett bra bolag i botten. Och vi har valt bort bankerna för närvarande. Mm. Under en lång period faktiskt. För att vi ser inte riktigt att de ska... Vad ska de kunna växa med? De är stora, mycket regleringar, ökade kostnader. Det är inte så lätt. Och kunden är kunden vill ha en bra låneränta. Det är egentligen det handlar om. Ja.
Och sen har du massor med digitala aktörer.
Digitala aktörer, ja. Det är lite som flygbranschen är något vi också undviker. Och det, vad vill kunden ha? Jo, en flygbiljett, billigt.
En flygstol, ja.
Det är svårt. En flygstol, ja. Det är svårt att då profilera sig, svårt att ha bra marginaler, svårt att tjäna pengar i sådana branscher.
Ja, så inga banker för tillfället. Men fastigheter, då har ju vi pratat en del, Carl. Mm. Det är ju varit en gyllene...
Ja, och...
på något sätt, de har haft många gyllene år.
Bästa av alla världar under många år.
Ja, det har varit fantastiskt. Och där är vi också underexponerade, va? Mm. Med facit i hand skulle man ju haft några fastighetsbolag med i portföljen. Mm. Men jag har tyckt att det kan inte fortsätta. Det kan inte fortsätta och har inte vågat hoppa på det.
Nej.
Och nu vet du 17 om inte klockan är 11:55, men det har jag sagt tidigare, va? Och sånt. Ibland missar man vissa saker, det är bara att erkänna det.
Ja, det måste man ju göra. Men det har varit en bra investering. Man har gått från 4% till 5% på egna meriter. 25% uppgång med mina kapacitet, så att säga. Men har ni några andra sådana här riktig framgångs... Du pratar, ni har varit investerade länge. Nibe fick jag, det är ju bara att gå och titta. Och Lifco har ju gått väldigt bra. Vilka har ni varit med väldigt länge, om du lyfter fram några sådana här case som du tycker att det här har vi gjort bra, här har vi tänkt rätt?
Ja, vi har ju berört både Fortnox och Nibe. Sen så har vi ju det här som egentligen är elinstallationsprodukter, Garo. Det har vi varit med sedan de kom till börsen. Och det har också gått väldigt bra. Och de blir drabbade av när byggkonjunkturen stannade av för ett år sedan. Men det som är det intressanta, det är ju deras laddstolpar för elbilar eller hybridbilar. Mm. Och det växer så det knakar. Det är fortfarande inte den största delen av verksamheten. Det är det inte, men det växer väldigt starkt. Så det är ett exempel på ett bolag som har gått bra.
Mm. Där pratar vi ju lite, tycker jag, lite strukturell tillväxt. För det är allt man läser idag. Vi pratar ju mycket tysk bilindustri. Att den här elektrifieringen av fordonsflottan är ju verkligen här för att stanna.
Och just det här, strukturell tillväxt. Kan man hitta bolag, oavsett vad det är, men just som har en strukturell drivkraft. Så det är inte bara konjunkturkänsligt. Det finns någonting, en ny marknad skapas eller det dyker upp ett nytt beteende, någonting sånt. Och hitta rätt bolag där, det brukar bli bra.
Vilka bolag skulle du säga har strukturell tillväxt i fonden, som förutom Garo? Kan man säga att Nibe har det?
Nibe har det med klimatlösningen helt enkelt. Va? För det är också en stor fråga. Och Fortnox var ju först på pucken att förstå att man inte behöver en fysisk CD-skiva med en program som ska in i din stationära dator, utan de använder molnet väldigt tidigt. Som exempel.
Det lilla, jag har redan tappat namnet, lilla Fortnox.
Briox.
Är det också molntjänstbaserat?
Det är egentligen Fortnox förra plattform, helt enkelt. Deras gamla plattform som de har då modifierat lite.
Men det är molntjänst, och det är molntjänst. Inga CD-skivor och allt sånt där.
I princip så är det precis samma sak som Fortnox, men Fortnox ligger 10-15 år före, kan man säga, och är mycket, mycket större.
Så ni har ett antal strukturella tillväxtcase i portföljen, och ni har några investeringar som har varit med väldigt länge då.
Thule är också ett strukturellt tillväxtcase, tycker jag, för att det var den här trenden med att man är aktivare upp i äldre ålder. Om jag tittar på min pappa när han var 50, han var inte speciellt aktiv. Idag
förlåt att jag skrattar, men jag upplever precis samma.
Men idag är det ju 50-åringar som jag själv, man åker skidor, man cyklar, man springer, man en del går på gymmet, va? Så att, och hela den här trenden då med äldre, då vill man ha man byter bil, man kan ha nya skidor, man ska ha en ny cykel, och då vill man ha också någonting som håller fast skidorna på taket, och då kommer ju Thule in här. Och samma sak, köper du en cykel och ska köra cykelvasan, då vill du kanske inte sätta fast en cykel som är väldigt dyr på vad som helst på dragkrokar. Då är det tur.
Det ska vara kvalitet.
Det ska vara kvalitet och det ska vara enkelt. Och helt enkelt. Så det är en strukturell trend. Att vi är aktiva längre upp i åldern.
Jag tänker på det, en annan fråga. Vi pratar om alla tillväxtcase och sådär, men som fondförvaltare är det ju så att man är inte felfri, tänker jag. Och det måste ha hänt att man har gått på minor någon gång. Kan du nämna några minor då?
Ja, en av de största minorna, det var ju Itab Shop Concept.
Just det.
Och vad som jag tyckte var så fantastiskt då när jag tyckte att det här kunde bli väldigt, det var något som heter Easy Flow, alltså en självskannande kassadisk som att det behöver personal. Och den skulle klara av sig skillnad på ja, färgen på tomater och allting. Alltså det var bara, man skulle bara kunna mata igenom vad som helst och det skulle bli så bra.
Mm. Utan streckkod och så.
Ja, med logaritmer som bara känner av detta. Liksom. Så att, och det där skulle bli fantastiskt och payoff-kalkylen för en stor ICA Maxi-affär var ett par år bara av den information jag fick ner. Det har aldrig någonsin lyft.
Det är jättekonstigt.
Ja. Det är fortfarande konstigt, men det har inte lyft alltså.
Men det måste väl komma?
Jag är tveksam. Jag är tveksam och...
Vill inte butiken ha? Alltså, nej. Jag skulle gärna vilja skanna där. Alltså helt tidigt. Ärligt.
Ja, jo, man tycker det. Men det har inte, det har inte slagit igenom. Va? Sen har ju ITAB drabbats av, om vi får kalla det butiksdöden också. I och med att de säljer ju inredning till olika butiker. Ja, så där har det ju liksom... Men detta var det strukturella tillväxtcaset som jag tyckte jag såg i ITAB. Men det har inte infriats alls.
Finns det något man kan lära sig av det så att säga, eller av ITAB? Eller av den typen av...
Ja, man kan, förändringen, om vi nu skulle ponera att det skulle komma, vilket jag är tveksam till, men allting tar mycket, mycket längre tid än man tror.
Har ledningen varit för blåögd eller naiv, eller hur? Om de ändå har varit så övertygande som jag förstår att de har varit när
ni har företaget. Det tycker jag faktiskt. Väldigt, väldigt insäljande på den här punkten.
Det har du lärt dig. Inte tro på allt man hör.
Nej,
på
precis. Något sätt,
även om det är ledningen som har...
Ja.
Men har ni sålt aktien eller har ni kvar den?
Det finns en liten
slatt kvar.
Ja. Och den har ju gjort en återhämtning. Men det är klart att någonstans blir ett bolag alldeles för billigt. Men det är ju alltid svårt att tajma de där kortsiktiga rörelserna. Som jag sa innan, vi vill ju helst äga ett bolag som vi kan äga länge. Och göra så lite affärer som möjligt.
Ja, det är ju rapportperiod snart. Och då gör ni inga affärer direkt utifrån det, antar jag. Men hur tänker du inför rapportperioden nu? Där kommer lite vinstvarningar. Några kom någon senast igår, någon tysk, någon konkurrent till...
Till SKF.
Ja, och jag tror det är nog bara, tyvärr bara början, tror jag. Jag tror vi kommer se fler vinstvarningar, men vi kommer också få se i kvartalsrapporterna att sämre orderingång och att i det vd-ordet kommer någon skriva mycket om att nu ser vi en avmattning. Det är vad jag tror. För det vore konstigt om de här inköpschefsindexen pekar neråt och inte företagen.
Och du ser ledningarna?
Nej, så det måste komma. Och det bör dyka upp snart.
Så det kan bli lite tufft. Men har kurserna kommit ner tillräckligt, tycker du? Eller?
Nej, det finns nog...
Du pratar ju om börsen är upp 20% ungefär.
Ja. Nej, jag tror nog att nedsidan är... Det är ju större sannolikhet att börsen skulle kunna tänkas gå ner än att den skulle fortsätta rusa upp. Faktiskt.
Det som kommer eventuellt dämpa då kanske är att ECB drar igång sitt QE-program igen, jag tänker i november här då. Men
ja, och det är klart att där har vi ju en kudde
ja,
och sen får man inte glömma att alla de här pensionskassor och pensionsstiftelser, de måste ju på något vis få tag på någon avkastning och de kan ju inte vara helt utan aktier heller. Va?
Då har vi fastigheterna igen där kanske.
Ja, vem vet. Vi kan också tänka oss kanske högutdelande bolag, för de är beroende av utdelning. Mm. Så att det finns ju ett visst stöd också.
Ja, då är ju din bakgrund egentligen, för du har jobbat på pensionsbolag också om jag inte...
Ja.
Eller hur?
Ja, stämmer.
Och då har man väl en lite långsiktigare investeringssyn.
Ja, och det blir lite annorlunda tankesätt helt enkelt, för att där är det faktiskt pengar som ska ut till någon pensionär.
Och plus att du har ett inflöde också.
Exakt.
Pengar varje månad.
Ja.
Det är väl tjänstepensioner och allt vad det ligger.
Avtalspensioner och sånt. Ja.
Avtalspensioner som ändå måste få tala om stöd, tänker jag. Det är ju ändå kapital som ändå kommer in varje månad och sen ska till marknaden, om det nu ska till fastighetsaktier eller vad det nu ska placeras och sådär då. Så du är inte så positiv. Vad tror du inför nästa år då? Tror du att justerar man ner vinstprognosen eller är man för positiv på säljsidan också?
Och oftast är ju prognoserna för nästa år alltid upp innan man reviderar ner dem. Det brukar vara så. Det ligger i sakens natur att nästa år vänder det. Jag tror vi kommer få se lite nedjusteringar på vinsterna. Nu i samband med Q3. Det tror jag. Visst.
Som en liten dämpad vinsttillväxt framöver.
Ja, jag tror det. Men jag menar, vi får ju inte glömma att återigen om börsen är upp 20%. Det är ju fantastiskt. Om den skulle gå ner så ett par procentenheter. Det kan ju röra sig 1% per dag numera. Men det är fortfarande jättebra avkastning. Det får man inte glömma liksom.
Nej, för ett år sedan var det ingen.
Ja, då hade ju börsen precis börjat, eller skulle börja falla snart, va? Mm. Mm, just det.
Och vid årsskiftet var det ingen som hade några förväntningar på någon 20% uppgång.
Inte alls, inte alls. Mm.
Hur mycket har vinsten ökat i dina bolag, tror du ungefär? Sådär mellan tummen och pekfingret i ett år. Eller har det bara blivit multipel expansion i bolagen?
Nej, det har det inte blivit, men jag har väl ingen siffra på det.
Har du någon känsla liksom, hur mycket vinst har vinsten ökat?
Nej, det är svårt att säga. Det beror på som med olika bolag.
Men ICA har ju ändå ökat vinsten med ett antal procent.
Och ja, och den också ökat med jättemycket. Ja. Liksom, så att det är ju, i och med att fonderna har gått bättre än jämförelseindex, så har det är ju en bättre vinsttillväxt.
Mm. Är den betadriven? Om det blir en sämre börs nu, går fonden ner historiskt, har ni sett det? Går den bättre uppåtgående marknad och sämre nedåtgående?
Ja, det kan man säga. Generellt sett så är det så. Och det är det då, som jag sa innan, skillnad på aktier från Sverige, exempelvis aktier från Småland. Sverige rör sig inte riktigt lika mycket, helt enkelt. Men det beror ju på den här cykliska
komponenten
i aktier från Småland.
Och sen har du Eriks fond, stabil.
Ja.
Den rör sig ändå mindre.
Precis, för där har du ju ett ränteben på 15%, cirkus.
Deras Sverigefonds val, det är väl ungefär den ni har. Men den här försöker ni placera lite som en small- och mid-cap-fond.
Ja, för man kan säga att du nämnde stabil. Och stabil, då har vi ju större bolag.
Vet jag, och ni gillar investmentbolag.
Och investmentbolag finns där också. Och sen kommer då mitt emellan, då har vi den här små och medelstora Axfond Småland. Och sen längst ut på andra kanten, då har vi Axfond Sverige, som är små- eller microcap som man säger idag. Så att de är väldigt olika, de här tre fonderna.
Men om man investerar i fonder och har en fondportfölj med ett antal olika fonder, hur ska man tänka kring Småland? Ska komplettera den med Sverigefond, en indexfond, eller kan man ha den som en sin Sverige-exponering? Eller
man kan ha det som Sverige-exponering, men jag skulle nog tycka att det är bra att man kompletterar med en bredare fond också. För du får ju lite spjutspets i Axfond Småland. Och om vi säger att trots att det har gått bra, men säg att banker börjar gå och fastighetsbolagen fortsätter, så finns det ju ingenting i den här fonden av dem. Så att, ja, det är bra komplement, ska jag säga.
En komplement. Vad är förvaltningen? Vad är årsavgiften?
Den är 1,5%.
Ja, standard på marknaden för aktiv förvaltning.
Precis.
Ja, det var jättemycket kring Småland och allt ifrån kött och blod, som jag gillar. Mm. Och det finns mycket forskning på till det vi pratar mycket om på redaktionen, just den här strukturella tillväxten. Försöka hitta den typen av bolag då. Vill du se mer, bara avslutningsvis, nu var det en stor börsintroduktion här i veckan. I EQT.
Ja, stämmer.
Hur tänker ni kring det?
Nej, vi...
IPOs.
Ja, det kan vi göra. Ja. Det kan vi göra. Men i det här fallet så valde vi att vi vill nog avvakta och se lite grann faktiskt vad det här minnar ut i.
Har det varit en hård införsäljningsprocess? Har ni blivit kontaktade?
Det har vi blivit. Ja. Det har vi blivit. Och det var ju en populär IPO och det blev en väldigt lyckad IPO, får man säga. Så med facit i hand. Men vi av lite olika anledningar så valde vi att inte investera i
det. Men dränerade något kapital från annat? Har den gjort att det blev lite stökigt? Att folk har varit tvungna att sälja andra innehav?
Nej, inte vad vi har märkt. Nej.
Får vi se, tror du att det blir fler IPO nu? Eller börsintroduktioner? Eller blir det kärvare nu om marknaden blir lite kärvare? Ja,
och om nu, i och med att Q3 kommer och om de visar att det är lite lägre tempo där ute, det lägger fart, då är det ju svårt att sätta nya bolag på börsen. Ja. Skulle de sedan visa sig att det ändå är hyfsat positivt trots allt, då tror jag att det kommer komma ut väldigt mycket IPOs, för att de vill få ut det innan då Q4 kommer. För att någonstans kommer det komma, tror jag, den här avmattningen. Mm. Så att Q3 är väldigt avhängig, beroende på.
Man skulle kunna tänka sig att vi får någon liknande utveckling som lite förra året. Då var det ju också ganska okej börs fram till oktober. Var det.
Ja.
Och sen ett ganska rejält fall fram till årsskiftet.
Och då var ju plötsligt, som du säger, det var bra. Mm. Och sen plötsligt så är det nattsvart. Då är det recession på gång och räntan skulle upp överallt.
Det var ju helt annat.
Och det är ett par månader talar vi om. Och sen så vänder allting och så säger de, nej, vi ska inte höja räntan, vi sänker räntan. Och det blir ingen recession, det blir en avmattning. Och det var en otrolig stök i höst, förra hösten. Så jag hoppas inte att vi får lika stökigt igen.
Nej. Hur agerar ni då om vi bara backar bandet? Hur gör ni när det är så här extremt stökigt som det var i oktober, november och början på december?
Ja, i princip så lite som möjligt. Och vad man kan göra, givet att man har pengar att handla för. Ja. Det är ju då att exempelvis, och låter det som en papegoja start, men Fort, ja, alltså köpa de bolagen som man verkligen tror på. Och jag tänkte att Fortnox, kan man ju påverkas det egentligen, ja, av de här sakerna? Nej, det gjorde det inte. Sen så andra bolag skulle kunna påverkas, till och med Nibe skulle påverkas om vi får en avmattning i konjunkturen. Mm. Absolut. Mm. Men ett sådant här tillväxtbolag som har en strukturell marknad då, mm, tillväxt, som är oavhängig konjunkturen, de ska ju inte påverkas, men allt påverkas. Så att där kunde man gå in och köpa Fortnox billigare helt enkelt.
Så då försöker ni addera på mer, ja, i det ni har och kunna, ja, göra?
Ja. Alltså de bästa innehaven så att säga, de bättras på då?
Ja, och den typen som vi tycker, mm, att men, de ska inte påverka så mycket, och det kommer gå över. Mm.
Och då vill man inte ha stora uttag, förstår jag, från fondandens ägare?
Nej, det vill att man helst inte ha, men får man det så har vi ju de här likviditetsbolagen, om vi kallar dem så.
Då säljer ni ICA och...
Ja, eller Investor eller Hexagon, ja, alltså, om det skulle krävas. Så det är inga problem med det.
Nej, spännande. Så man ska hålla sig kall när det blåser. Det har vi fått lära oss idag.
Man ska köpa när det blåser.
Man ska köpa när det blåser till och med. Mm.
Ja, det är väl utvalda bolag. Exakt.
Väl utvalda bolag. Mm.
Eller välvalda fonder.
Ja, eller välvalda fonder också. Mm. Och inte sälja kanske, som det är lätt att dras med i marknadssentimentet. Vi får se, jag blir inte lite orolig, men man hoppas ju inte det blir liknande mönster i år, när det också börserna var upp väldigt mycket fram till oktober ungefär.
Nej, det är nog ingen som vill ha en sån höst igen, det tror jag inte.
Utan lite lägre volatilitet och att det ser kanske lite bättre.
Vi hoppas på det.
Vad bra, jag tyckte det var jättespännande.
Det var jätteintressant att höra.
Har du några mer frågor, Carl? Något du ruvar på? Du pratade lite Stuttgart med mig innan.
Stuttgart? Ja, jag tänkte mer på de här...
Han kan ge tips. Du ska få ett tips.
Jag tänkte på det. Alltså i Europa, så, eller i världen. Men de ställena i Europa som jag känner till som har en liknande Smålandsanda. Det är ju en förbundsstat i Tyskland som heter Baden-Württemberg. Alltså det är runt om Stuttgart. Då. Där pratar man också om att det finns en speciell företagsanda. Och många storföretag har uppstått där och sådär. Och vi pratade även om norra Italien i ett sånt område.
Ja, norra Italien också. Mm. Vi försökte bara hitta sådär mikroregioner, eller nu är väl inte Småland någon mikroregion så, men kanske om man tittar globalt så är det väl ändå där. Ja. Att det verkar finnas lite gröna skott där. Och då Stuttgart, du hade SAP kom därifrån.
SAP
den
till
stora
exempel.
Teknik,
eller Daimler till exempel. Bilen uppfanns ju då i det området, i Stuttgart-området. Så att det borde ju finnas utrymme för liksom ytterligare fonder av den här typen kanske. När man...
Jag tar emot de här tankarna och...
Du får titta mer på Stuttgart.
Ja, men det låter ju spännande, absolut.
Ja, visst. Mm. Jag menar rent socialantropologiskt i alla fall. Då. Ja. Man investerar just i de sektorer, de geografiska områdena.
Ja.
Så att
säga. Mm.
Ser man, jag kanske ska åka ner till Stuttgart från Småland. Det kanske jag känner mig hemma. Kan ju börja med den studien då, om inte annat. Per Andersson, det var jättetrevligt att ha dig här och höra investeringstankar kring Smålandsfonden. Den heter Spiltan, Aktiefond Småland.
Stämmer bra.
Och få en liten utblick också inför kvartalet som kommer nu då, att det kanske kan vara lite mörkt.
Det finns en risk.
Det finns en risk.
Tyvärr. Men,
tyvärr. Ja. Men man ska vara långsiktig, har vi lärt oss.
Det ska man vara, ja, absolut.
Tack så jättemycket.
Mm. Ja, tack så jättemycket.
Tack, tack.
Hej. Det blir bra, 45 minuter.
45 minuter.
Jag blir orolig för alla.
Att det bara försvinner. Du kan pausa ju.
Ja, jag ska pausa.
Det räcker att pausa.
Vi hade ju någon annan här, det var så roligt. Det är för det som var.